Hej. Titta ut här. Jag vill börja med att be och lägga den här predikan i Guds händer. Tack Jesus att du är här. Tack att du är här och du vill möta oss som är här idag. Genom din förkunnelse, ditt ord, genom ditt bibelord, Herre, så vill du tala till oss in i den tid som är nu, Herre. Herre, hjälp oss att stanna upp, att öppna upp oss för det du vill ha sagt till oss den här dagen, den här stunden. Kom du helige, gör ditt verk mitt ibland oss, Herre. I Jesu namn, amen. Ja. Rubriken för predikan idag är att gå i tro. Det upplevde jag att jag skulle tala om idag och att jag skulle utgå från Hebreerbrevet 11. Där vi får ta del av de fäderna, våra fäder, andliga fäder, förfäder som har gått före och som har just visat på vad det är att leva i tro. Men jag vill inte börja där utan jag vill börja på min expedition. Det lät som jag har en egen expedition, men det lät alltså inte en... Men där jag sitter ibland när man ska göra det administrativa arbetet. Där har jag en bild. Jag har ett fotografi bland mina papper på det första spadtaget som togs av den här kyrkan. Mm. Och om inte jag minns alldeles fel så skedde detta 1989. Stämmer det ni som var med då? Ja, jag nickar och då tror jag att det är en säker källa. Och på det här fotografiet så är det den äldsta, jag vet inte om det, men det ska symbolisera den äldsta medlemmen och den yngsta, om det kan stämma. Att det är bland annat din far, Jan, som är med på det fotografiet. Och så är det Köllefoss, Bosse, ja, Daniel, ja, som är med på det här fotografiet. Och det är liksom, det är en symbolisk bild, alltså det första spadtaget som togs för den här kyrkan där vi sitter idag. Man kan ju tro ibland när man går in i olika sammanhang att det alltid har sett ut så där. Man glömmer ju bort historien. Allt det där som är innan, som Johannes så väl känner till, som är arkitekt och som jobbar från ritningen, från en idé till en ritning till att det ska liksom bli bygglov och så ska det, ja, det kanske, jag vet inte vilken ordning. Det var nog fel ordning, men Det är en lång, lång process. Och jag förstod att när den här församlingen skulle bygga den här kyrkan så krävdes det tro. Det krävdes mod. Det krävdes tid och engagemang. Man tog ett stort kliv när man bestämde sig för att den här kyrkan skulle byggas. Man använde sig av pengar som man inte hade, som man behövde belåna sig. Men ändå så gjorde man det. Man var beredd att ta det där steget. Jag skulle gärna vilja funnits med den där tiden och höra de där samtalen. Hur gick tongångarna? Hur pratade man? Det fanns säkert en viss oro, en viss bävan. Men också en stor förväntan inför det som väntade. För man trodde att det fanns en framtid. Man byggde för en framtid. För den här bygden. Så församlingen fick ta ett stort kliv i tro. För att den här kyrkan skulle bli till. För att den skulle byggas. Och för att vi skulle kunna sitta här idag och fira gudstjänst. Det tänker vi kanske inte så ofta på. Men det är människor som har gått före. Som gjort det möjligt. Och i historien så är det många som har gått före. Som har visat vägen. Och som har varit goda exempel för oss. Och i Hebreerbrevet så lyft just trons förfäder fram som goda exempel för oss att ta efter. Och det kan vi läsa om i Hebreerbrevet 11. Och jag ska läsa... Nu kommer inte jag läsa hela, utan nu kommer jag liksom landa lite olika stycken här. Men jag ska börja med precis det som också Ingrid läste. Första versen i Hebreerbrevet 11 och vers 1. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Det där är svårt. Det där om att kunna se någonting som ännu inte finns för våra ögon. Hemma just nu så håller vi på att renovera vårt kök. Och jag tror min man har mycket lättare för att se hur det där köket ska bli. Jag har jättesvårt och jag är nästan så jag tänker så att det kanske inte säkert blir ett kök. Jag bara hoppas att det en dag blir ett kök. Ja. Men han bara, Ida, liksom du vet, och så ser man här och, så, och han kan verkligen föreställa sig det där köket. Så var det säkert här i församlingen också. Det var säkert många som kunde se kyrkan fysiskt på plats. Se hur den skulle liksom te sig i relation till omgivningen. Man kanske till och med kunde liksom föreställa sig hur det skulle vara att sitta här inne. Ni vet, när man bygger något så kan man ju ställa upp saker fast det inte finns. Och så tänker man, här ska köket vara, här ska soffan stå. Och så kanske man sätter sig för att på något sätt försöka känna, leva sig in hur det kan vara. Och så var det säkert här. Flera som säkert kunde göra det. Andra som kände, jag kan inte ens se framför mig. Kan det verkligen bli, får det en plats på det här stället? Hur blir det? Och, ja, det fanns säkert massa olika stråk. Men tron, och det här är ju inte tron på ett kök vi pratar om, utan tron på honom, på vår mästare och vår Herre. Förena oss med honom själv, alltså med Kristus. Han som alltid finns. Han som förenar dåtid med nutid och med framtid. Och som kommer vara den som möter oss en dag när vi nalkar slutet. Tron är ju intimt förknippat med Guds närvaro. Det handlar om vårt liv här och nu. Att vi är på väg. Det handlar om vår vandring under tiden vi går här. Hur han vill vara en del av våra liv. Men också hur vi får liksom få en försmak här och nu av hans löften. Man skulle också kunna säga att tron förenar nuet med framtiden. Det blir som en språngbräda för oss att ta oss över de djupa vattnen och som till slut ställer oss på fast mark. Det är lite som att kasta in ankaret i framtiden och lita på att det håller. För tron är inget löst antagande att Gud kanske eller eventuellt ska hålla det han har lovat. Det innebär snarare en övertygelse om att hans löften ska gå i uppfyllelse i framtiden. Eftersom man är viss om att det löfte som ska infrias i framtiden. Alltså eftersom man är viss om det så är man också viss om att handla utifrån de här löftena som Gud ger oss. Och några som har varit så där vissa och gått före. Det är bland annat Noa. Det är Abraham och det är Mose. Och de nämns i det här kapitlet, i kapitel 11. Och jag tänker vid deras sida har det också varit kvinnor som också har hejat på. De får inte samma och lika mycket utrymme, men de finns också med där. I Hebreerbrevet 11 och 7 så står det så här. I tro byggde Noa, uppbyggd av helig fruktan, en ark för att rädda de sina. Sedan han hade fått en uppenbarelse om att om det han ännu inte kunde se. Jag vet inte. Alltså, Noa har ju blivit en man som vi oftast pratar om med barnen. Arken, vi målar upp den och djuren som ska gå in där. Och liksom, det har blivit som en berättelse som gärna stannar där. Något vi liksom fick höra om som barn. Och det är ganska en häftig berättelse. Men jag tänker ibland på det där. Det är så mycket i Bibeln som uteblir mellan raderna. Det står hur Noa skulle ta sig an det här uppdraget. Hur stor båten skulle vara. Och om vi bara börjar där. Så båten, vet ni hur lång den var? Va? Ja, alltså, om det nu stämmer, 155 meter lång står det här. Men om det är liksom vår mått mätt så ja. Och vet ni en Viking Line, en stor, alltså ett kryssningsfartyg, hur långt det är? Alltså det är lite större. Över 200 meter långt. 220 någonting. Men då förstår ni liksom vad vi talar om. Och så står det att det är en 25 meter bred båt, tror jag det stod. Alltså arken. De här stora skeppen som vi har idag byggs ju med professionell, liksom, alltså det är ju, det är inte en hantverkare som står och bankar på de här båtarna, utan, eller det är det klart, men med hjälp av massa moderna redskap och utrustning. Men den här båten bygger Noa för hand. Vi kan föreställa sig oss att han säkert inte är själv, att han har sin familj med, men kanske också andra som är med och snickrar på den här båten. Noa förstår att det ska komma en flod, men det finns ju inget vatten. Han står där på torr land och bygger någonting som man aldrig tidigare förmodligen någonsin har byggt när det gäller i båtväg. Man kan ju bara föreställa sig hur folk måste gå förbi, skaka på huvudet när han håller på dag ut och dag in. För det här är ju inte något som blir klart på en vecka, inte på en månad, inte heller på ett år, utan kanske större delen av sitt, liksom, hans livstid ägnar han sig säkert åt att bygga på denna båt. Det måste också kunna vara de som går ut tiden under tiden som han bygger på denna båt och tänker, ja, han kan ju få tro på sina idéer. Alltså, vad är det han håller på med? Han måste ju vara galen. Tror ni inte att man sa så? Noa måste ju ibland också själv ha tvivlat. Vad är det jag håller på? Har jag misst? Alltså, har jag bara fått för mig allt? Har jag bara fått för mig det? Men samtidigt ändå vara så viss. För inte kan man stå och bygga på en båt liksom i decennier utan att vara förankrad i framtiden. Alltså Noa hade ju kastat ut sitt anka. Han var så viss om att det han gjorde var för en anledning. För att Gud hade sagt det till honom och därför kunde han hålla ut. Därför var han uthållig. Men oj vad mycket han måste ha fått utstå. Och bara hur han skulle samla de här djuren. Jag vill inte ens tänka på hur det gick till. Det måste ju varit en enorm prövning. Och när han väl var redo för att det här första vattnet skulle komma. Så Noas tro var väl förankrad i framtiden. I det han ännu inte såg. Men som Gud sa skulle komma. Han hade en tydlig målbild. Hur är det för dig och mig då? Vi kanske har fått en sån här tydlig ritning som Noa har fått i våra liv. Som vi följer på det viset. Alltså vi kan inte hålla på att bygga någonting. Konstruera något som Gud har sagt att det här ska användas en dag. Men du kanske har tagit emot profetiska ord. Du har upplevt tilltal i ditt liv. Som du har upplevt som Guds ord över ditt liv. Men det känns så fjärran. Precis som för Noa, den där störtfloden som aldrig tycktes komma. Och det kanske var bra det, för han var väl kanske inte färdig med båten heller. Men ibland undrar man ju, Gud, du har ju sagt det här, men jag ser inte det komma. Att fortsätta tro när ingen annan gör det. Det kan ju vara människor i ditt liv som säger, men alltså, ja, du kanske upplevde det så, men det är nog inte så. För så fick Noa höra. Alltså Noa, alltså jag vet inte riktigt, det verkar ju lite galet detta alltså. Och så kanske du känner dina egna tankar säger till dig, Ida, alltså är du verkligen säker på att Gud sa det där? Eller att du hörde rätt? Men att tro även när det ser hopplöst ut. Det har vi fler personer som är vittne för oss som visar att det går. I Hebreerbrevet 11 och vers 11-12 så får vi läsa om Abraham och Sara. I tro fick han kraft att avla en son fast han liksom Sara var överårig. Han litade på den som hade gett löftet. Därför fick han denna enda man som var så gott som död, var den meningen, en avkomma talrik som stjärnorna på himlen och de oräkneliga sandkornen på havsstranden. Ja, vi pratar också många gånger om Abraham och Sara. Vi nämner det som ett stort under att de fick Isak. Att de fick ett barn på ålderns höst, men tar vi verkligen in vad Gud gjorde. Det är ju som att jag skulle gå till örnen och hälsa på ett äldre par där. Och som berättar, men Gud har lovat oss. Alltså vi har ett löfte på vårt liv att vår avkomma ska liksom, den ska bli talrik som stjärnorna. Och då säger personen, alltså de är lite dementa. Vi ska nog inte riktigt lyssna på dem. Det står att Sara är 90 år gammal. Att Abraham närmar sig 100. Och vi förstår ju också att det här hur vi åldras ser säkert olika ut. Men det står ju till och med i texten att han var nästan döende. Det var inga purunga. Det var inte sådär att de var ovanligt fräscha för sin ålder. De var nog verkligen gamla. Och därför blev det så mycket, mycket större det under som Herren gör. Men han infriar sitt löfte. Och han gör det för att det är möjligt. För Gud är ingenting omöjligt. Sara och Abraham, de må ha liksom tappat tron på lite på vem Gud var. Eller vad han var för möjligt. För så är det ju med oss. Vi tänker på Gud på mänskligt sätt. De såg sina egna begränsningar. Precis som du och jag ser våra begränsningar. Tiden rann ifrån Sara. Det blev inget barn. Och därför försökte de ordna det på egen hand. Och Sara säger, men du Abraham, du kan ju vara med tjänsteflickan. Så kanske du får ett barn på det viset. För han var ju barnlös. Vilket var en stor skam, inte bara för henne utan för honom. Det fanns ingen som kunde ärva honom. Och det blir så. Hagar födde ju Ismael. Abraham får en son den vägen. Men det är inte så Gud har tänkt. Det var inte så som planen var. Det var Sara som skulle bli mamma. Och Isak skulle komma. Abraham och Sara såg på Gud och hans förmåga utifrån ett mänskligt sätt att se det. Det var inte mänskligt möjligt att de skulle kunna få ett barn i den åldern. Vi kan stå inför utmaningar i våra liv som mänskligt sett ser helt omöjliga ut. Det är helt omöjligt att det här skulle kunna hända. Men för Gud är det inte omöjligt. En annan som fick vara med och se hur Gud fick påvisa honom och bevisa honom hur han kan vara med att övervinna hinder och utmaningar. Det är ju Mose. I Hebreerbrevet 11 och 24 så kan vi läsa så här. I tro vägrade Mose som vuxen att låta sig kalla son till faraos dotter. Han ville hellre fara illa tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig glädje av synden. I tro lämnade han Egypten och fruktade inte kungens vrede och höll ut därför att han liksom såg den osynliga. I tro stiftade han påskmåltiden med dess blodbestrykning för att han som dödade de förstfödda inte skulle röra dem. I tro tågade folket genom Röda havet som på torra land, men när egyptierna försökte så dränktes det. Mose var en ledare som ställdes inför många svåra hinder och prövningar. Han må ha varit utvald sedan liten bebis. Men oj, jag tänker bara innan de tar sig ut från Egypten. Alla dessa plågor som de var tvungna att genomlida. Jag tänker att de också drabbades på olika sätt. Även om de också fanns ett beskydd såklart. Så tänker jag att. Tänk dig att få stå redo. Nu är jag redo att dra iväg med Guds folk. Vilket bara det måste liksom vara en enorm utmaning. Och så släpps inte folket fria. Och så kommer den ena. Det är ju Gud som straffar såklart. Inte Guds eget folk. Men farao och landet. Och alla dessa plågor som kommer. Och när de äntligen kan tåga iväg. När farao säger, ja ni får gå. Ja men då kommer de till ett hav. Då hamnar de liksom mitt framför Röda havet. Och det är ju som en stängd vägg. Hur ska de ta sig vidare? Det handlar ju inte om att fylla några båtar. Det är ju ett enormt mängd med människor som ska försöka ta sig vidare. Och vad gör Gud då? Jo, han reser, klyver havet. Man kan ju tro att det är en berättelse, så tror man att det är sant. Och kan ni då föreställa er det? Hur Gud reser vattnet på båda sidor och så tågar dem. Alltså det är som man ryser. Tänk att Gud är så mäktig. Sen kommer de ju till de får ju vandra i öknen i 40 år. Det är lika länge som jag har levt ungefär. Och det kan man ju inte göra, det är 40 år. Men tänk 40 år i öknen. Alltså öknen är ingen plats man gärna vill vara på. Det är torrt, det är varmt, det är hett, det är sandigt. Jag vet inte hur de kunde hålla sig, alltså bara att hålla sig igen måste vara en jättestor utmaning. Det var ju lite, Gud försåg ju dem med mat, men det var ju kanske lite enformigt. Även om det tycker jag är så häftigt med manna undret i öknen, hur Gud förser dem varje dag med ny färsk mat. Men tänk ändå, 40 år med samma mat. Jag tänker det är så mycket mellan raderna som vi inte läser in. Vi läser ju att folket liksom klagar och är upprörda och de skapar sig en guldkalv. Alltså de är upproriska. Det är inte så lätt att leda det här folket. Men å andra sidan är det omständigheter som inte är så enkla i den här miljön heller. Och trots det så är det så att Mose har fortfarande målet framför sina ögon. Det förlovade landet som ska dypa honung och mjölk. Det är dit han ska föra sitt folk. De ser inte det. De ser bara öken och sand. Men Gud har en annan plan. Han har en målbild som är längre fram. Och det är den som Mose ska försöka förankra hos folket. Få dem att förstå. Och ta nästa steg framåt. Ibland ställs ju även du och jag inför hinder som är som tär och sliter. Vi kanske till och med befinner oss på en plats där vi inte vill vara. Precis som Guds eget folk i öknen. Det står ju till och med att de säger det. Att, ja, men det var bättre om vi hade fått vara kvar i slaveriet. Där hade vi i alla fall liksom det bättre. Tänk att höra det. Och så kan man ju känna ibland. Alltså Gud, vad gör jag här? Alltså det är så illa och eländigt. Vad har du tänkt? Jag kan inte någonstans se eller förstå din plan med mitt liv. Det verkar inte alls som att jag är på väg mot det land som du har sagt. Den plats du har sagt. Men precis som Gud försåg israeliterna med precis det de behövde. För det var det Gud gjorde. Han försåg dem med vatten och med mat och brödföda. Och sin närvaro. Så vill han förse oss med precis det som vi behöver. Han har inte lovat att vi ska gå igenom enkla perioder. Att vi ska få undvika det som är svårt och jobbigt. Men han har lovat att vara med oss. Så vad kan vi då lära oss av de här herrarna? Noa, Abraham och Mose. Ja, men vikten av att lyssna in Gud. Även när vi inte ser hela bilden. Noa, han var lyhörd. Han lydde Gud. Han byggde på båten. Även dagar när det kändes tungt förmodligen. När han kände vad tjänade till att jag spika ännu en spik. Men det var värt allt. För ända sen kom floden som Gud hade talat om. Och den här arken fick fylla sin syfte och den funktionen som det var tänkt. Abraham måste ha tittat många gånger upp mot himlen och tänkt, ja men Gud, du måste skoja med mig. Är det ett skämt att jag ska få så många? Hur tänker du? Hur menar du? Det måste nästan liksom kunna skapa en stor liksom frustration i honom. Han kan känna sig arg på Gud förmodligen. Hur kan du säga så? Du vet, det är inte ens möjligt. Det är inte fysiskt möjligt och ändå säger du det gång på gång. Men vad hände? Jo, Abraham och Sara får till slut sin Isak. Och Mose får till slut se det förlovade landet. Han kommer inte själv in, men han får liksom ändå slutföra det som Gud har lagt på hans hjärta. Att leda folket till det utlovade landet. Hur Gud håller sitt löfte. Att han inte sviker oss. Vägen ser inte alltid ut som vi har tänkt. Omständigheterna kan vara fruktansvärda. Och vi ser inte alltid hela bilden. Vi till och med famlar efter målet. Men för Gud är inget omöjligt. Och Gud, han skapar vägar där inga vägar finns. Det finns en lovsång som nästan alltid berör mig när jag hör den. Och den heter Spirit Lead Me Where My Trust Is Without Borders. Det är en engelsk lovsång. Och så här går den på engelska och så kan jag översätta den. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. And my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Ande, led mig där min tillit och där min tro är utan gränser. Låt mig gå på vatten. Var hän du kallar mig. Ta mig djupare än mina fötter någonsin kan vandra. Och må min tro växa sig starkare i närvaron av min frälsare. Låt oss be. Ja, Jesus, tack för att du är här. Tack att du vill utmana oss att gå även när vi inte ser målet så tydligt för våra ögon, Herre. Herre, tack för att du är trofast. Tack att det håller att gå och förtrösta på dig, Herre. För du håller ditt ord, precis som du höll ditt ord till Noah, till Abraham och till Mose, Herre. Så håller du ditt ord idag också, Herre. Herre, hjälp oss när vi famlar, att du hjälper och lyfter vår blick så vi ser målet, Herre. Att vi inte begränsar dig med våra mänskligt sätt hur vi kan se på dig, Gud. Utan att vi förstår att du är så mycket större än vad vi kan ana och förstå, Herre. När vi ser begränsningar så ser du möjligheter, Herre. Herre, tack för att du gång på gång i din historia överbevisar vem du är. Och visar på att du är någon att räkna med. Tack att du fanns med när den här kyrkan byggdes. Att det var människor som var villiga att gå i tro, Herre. Att skapa den här platsen. För man trodde på en framtid. Man såg det framför sig. Även om man inte hade bevisen klara. Eller löftena helt tydliga, Herre. Så litade man på att du skulle gå med och finnas där. Herre, oavsett vad vi står inför i livet. Vad det är som känns som våra utmaningar, prövningar, svårigheter, hinder, Herre. Tack för att du är där. Tack för att du står och går vid vår sida. Tack att du vill visa en väg. Att du vill komma med heliga lösningar. Och att du vill spränga våra gränser med för vad som är normalt, rimligt. För att du är möjligheternas Gud. Du står över allt. Det är du som har skapat allt, Herre. Vi prisar och ärar dig för den du är. Och hjälp oss att inte förminska dig, Herre. Utan låta dig vara så där stor som du är. Du är vidunderlig, Herre. Du är majestätisk. Och vi får tillhöra dig. Det är sån nåd. Mitt i allt ser du oss, Herre. Och tar dig an vår sak. Det är stort. Så kom du, Helige, gör ditt verk i våra liv. Kom med tro där vi behöver det. Hopp där vi behöver det. Förtröstan där vi behöver det. Och uthållighet, Herre. I situationer som vi har tappat tron för, Herre. Led oss vid din hand, Herre. Bär oss när det behövs. Putta på oss lite när det behövs. Dra oss när det behövs. Spring och dansa med oss när vi känner att det är tid för det. Och ända når vi ända fram till målet. När vi får vara tillsammans med dig. Och alla de som har gått före. Du är med och pushar hela vägen fram. Vi tackar dig och prisar dig för det. Amen.